Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är den 7 juni idag, dagen efter nationaldagen. Sverige firar 500 år, enligt vissa. Enligt andra är det historieförvanskning, för vi är betydligt äldre än så. Saksamma. Det vi tänkte fira lite här i studion, det är att börsen faktiskt är upp med relativt mycket från årsskiftet till idag. Plus 12% om vi tar med återinvesterad utdelning och MXSGI. Plus 12,43 i talande stund.
Ja, två decimaler.
Mm. Tittar vi på de stora bolagen och MXS30GI så är vi upp 15,86%. Så att vi har ju helt klart haft ett hyggligt börsår hittills, inflationen till trots. Och det förtjänar vi väl efter fjolårets kalldusch.
Ja, nej, men det kan man väl absolut säga. Det här, vi har ju faktiskt också tagit ett rejält kliv in i sommarbörsen. Det är varmt ute, det är skönt. Sverige må vara äldre än 500 år. Jag känner mig 500 år i kroppen, men jag känner mig desto gladare för portföljen. Det var ett rätt dyngigt år i fjol. Vi ska komma ihåg, OMXS30 var ner 27,76. Vi stängde 15,5% ner. Så vi återhämtade mycket. Det här blir lite animal spirit. Det här blir liksom, det är kul i portföljen. Folk loggar in, man ser att man, vi tenderar ju att ställa livet efter kalenderår, och så även börsen ofta, nästan alltid. Så där ser vi ju att det är plussiffror sen årsskiftet. Det är trevligt.
Det är trevligt, men som du säger, man ska komma ihåg var man kommer ifrån, och man kanske inte ens har återtagit sin senaste all time high. Saksamma, nu väljer vi glädjen här och nu. Vi pratar lite om börsåret hittills och vad sommarbörsen, vad man kan förvänta sig där och vad man ska hålla lite utkik efter. Och så kan vi väl ta en liten tur kring vilka aktier som har lockat våra kunder hittills i år.
Ja, och där kan man väl också säga just det här med att man brukar säga att det är vinnarna som skriver historien, som påverkar historieskrivningen och sådär. Det är ju samma sak för oss som föräldrar, Johanna, att vi tenderar ju att glömma bort det som är jobbigt med småbarn, för hade det inte varit så, då hade ju liksom naturen hade inte haft sin gilla gång, det hade inte blivit mer barn så. Och det gäller ju samma sak här också, vi tenderar ju att faktiskt komma ihåg det som är bra med börsen och glömma bort det som är mindre bra. Det är inte jättelänge sedan det var riktigt stormigt. På börsen däremot så finns det incitament att inte glömma bort när det är mörkt och dystert, disigt och gör ont. Därför som vi vet, ska inte tjata om det, det är att det görs riktigt, riktigt bra affärer när det är så här surt. Vi hade ju några års lägsta nivåer i fjol. Första kom väl 7 mars. Där vände börsen 6% intradag. Det var en rejäl skjuts uppåt den dagen. Sen fick vi en botten 1 juli. Där steg också fastighetsindex 32% på en månad, för man trodde att Fed skulle på en femöring vända och bli mer försiktig, kanske till och med sänka räntan. Så blev det inte. Vi är närmare nu ändå, men då rusade fastighetsaktier som sagt 32% på en månad. Allt sedan dess är historia, det har varit rejält stormigt i den sektorn. Och sen fick vi sista bottennivån den 13 oktober, och här är det ju väldigt många som har sagt att det här är ett björnmarknadsrally. Och definitionsmässigt så brukar man ju säga att en björnmarknad är en nedgång på 20% från topp till botten. Och sen så när det återhämtar sig minst 20% från botten säger man att nu är vi inne i en ny tjurmarknad. Vi är relativt nära i USA. Både Nasdaq och S&P 500 stängde på årshögsta nivåer här igår när det här spelas in. Så att lite mera happy times. I Sverige så är ju börsen upp ganska mycket sen lägsta nivåerna också, eller hur, Anna?
Ja, men det är vi ju även i Sverige, och det är 238 dagar sedan börsen bottnade 13 oktober i fjol, och sedan dess har OMXSGI stigit 29,3% och storbolagsindex hela 33,6%. Men det här är ju liksom bara en indexstegning. Om man tittar på enskilda aktier så är ju aktieutvecklingen för många enskilda bolag betydligt högre än så. För snittaktien har ju stigit hela 38% sedan respektive aktiers lägsta nivå under fjolåret. Och fler än var fjärde aktier har samtidigt stigit mer än 50%. Så att det har ju varit en riktig återhämtning för många bolag för många aktier. Inte alla, men för snittaktien. Och hittills då, så har ju sommarbörsen bjudit på en delikat avkastning. 3,44% i juni. Nu är vi ju som sagt på 7 juni och det har varit en hel rad med helgdagar. Så att ni kanske inte ska liksom ha den siffran som någon slags facit.
Ni märker att vi greppar efter positiva halmstrån. Men, och det är ju just det här också med tanke på att börsen är upp så här mycket. Jag tror att det är viktigt att påminna sig kring det. Sen vet vi ju också att om någonting faller 50% så ska det upp 100. Faller en 100-lapp ner till 50 kronor, ja, då ska ju den stiga 100%. Den ska ju dubblas tillbaka då till 100 kronor. Men just det här om att det går fort i hockey, och jag tycker inte, rätta mig om jag har fel, att narrativet i media ändrades den 13 oktober i fjol.
Nej, men det gjorde det ju absolut inte. Utan börsen är ju i många fall mer framåtblickande än vad vi människor är, och kan liksom se runt hörn mer än vad vi gör. Vi är ju lite kvar i nuläget, så att säga. Så visst är det så, men jag tänker att det kan ha mycket att göra också med den ekonomi som är utanför vårt börssparande, som är utanför bolag. Alltså att vi som privatpersoner har ju fastnat mycket, kanske på goda grunder, jag vet inte. Men i det här, alltså, man har pratat mycket om inflations- och kostnadschocken, de höjda boräntorna som har slagit hårt mot många hushåll, vilket kanske gör att det där nettosparandet som man önskar att man kunde se efter kraftiga börsnedgångar inte riktigt har funnits där. Både på grund av att man inte riktigt har kunnat nettospara på samma sätt eller öka på sitt månadssparande, och att man kanske har varit lite rädd för all det här kostnadssnacket, tänker jag. För hade vi liksom fått se större inflöden där under hösten. Nu kanske det är någon slags drömvärld, för vi tenderar ju inte att köpa som mest efter en kraftig börsnedgång, utan tvärtom. Men hade man fått se det, då kanske fler människor hade liksom lagt märke till den här börsuppgången vi har haft sedan dess.
Exakt. Och det här är det mänsklig psykologi, det är vad som har varit. Men jag tänker att man kan också lära sig någonting av det och försöka påverka hur man kommer att agera i framtiden. Det är ju så här, jag vill inte sätta mig på höga hästar eller så där, men den 13 oktober i fjol så skickade jag ut en tweet, jag googlade nu här, tog säljarna slut och snabela investeraren, så kom jag in på min Twitter den 13 oktober där jag skrev: tog säljarna slut, peak bass eller bara för dagen, intressanta rörelser. Och så var det någon som...
Men gud, jag kommer ihåg den här tweeten. Ja. Varför skickade du den då? Var det stora kursrörelser? Stor uppgång? Eller?
Det var en stor rörelse, och jag vill minnas att det var en inflationssiffra som kom, som marknaden reagerade negativt på. Börsen gick ner ganska mycket, och sen så var det en tvärvändning och spik rakt upp. Och det kändes som att det hände någonting där. Och så var det någon som skrev att nu, det där tror jag inte på. Och då skrev jag: tror att guidance framåt är viktigare än siffrorna i Q3. Snart är alla permabjörnar positionerade för nedgång och de blir utmattade. Så snart kan vi börja blicka fram mot 2024 och Edens lustgård. Oj, vad rätt det var. Plötsligt händer det, jag borde ha köpt en lott. Men jag tänker mig att ibland är det inte jättesvårt att få en känsla för, kanske när man får en liten studs kortsiktigt i alla fall. För när det blir de här riktigt rejäla nedgångarna så brukar man känna att nu trycker folk på säljknappen alldeles oavsett. Nu är man trött på det här. Och det brukar kunna tendera att indikera bottennivåer. Sen har vi ju ingen facit. Jag kliver av den höga hästen. Nej, det här var en lyckoträff,
ja,
så att säga.
Men en otroligt bra träff. Så att,
Och sen dess är det mycket som har gått väldigt rejält. Jag gillar ju verkligen att köpa i den där typen av klimat när det är riktigt surt sådär. Och jag kan ju säga att det har ju gjorts väldigt många pangaffärer. Utmaningen i retrospekt, som alltid, för lite pengar. Mm. Som man köper för där. Men jag tenderar att gilla när det blir lite såna här urblåsningar. Jag tycker inte alls att det är kul att se att värdet i portföljen sjunker. Men gilla att köpa och känna det här. Att jag tror att det här blir en bra affär om jag vågar blicka framåt ett halvår, ett år.
Mm. Ja, men det, jag tycker du ska ta lite heder. Du får vara lite stolt över den träffsäkerheten du visade då. Men som du säger, sen dess har många aktier och börsen i sin helhet gått otroligt starkt. Jag personligen tycker det ska bli väldigt intressant nu att se vad Fed levererar i nästa vecka, den 14 juni, när de ska komma med ett räntebesked. Och där har ju tidigare marknaden prisat in lite att de kommer lämna styrräntan oförändrad på 5-5,25%.
Jämfört med noll i början på förra året.
Jämfört med, alltså det är snabbheten i den här ränteuppgången, herregud. Men nu har det ju kommit in väldigt bra arbetsmarknadsstatistik från USA. Arbetsmarknaden är fortfarande glödhet, så det har börjat svänga lite till att de kanske eventuellt kommer att höja en gång till här i juni. Det tror jag skulle vara ganska tufft för börsen.
Det är ju bra att det finns väldigt många jobb där ute. Man har ju hört de här siffrorna, jag vet inte om det här är dagsfärskt, men att på varje jobbsökande person i USA så finns det typ 1,7 jobb någonting. Och det är ju bra att de får jobb också, även om jag tänker mig att Fed vill ha upp arbetslösheten. Men är det så, och det finns ju också en matchningsproblematik, jag menar, pröva sätt mig i ett serverrum, det går ju inte så bra, no pun intended. Men är det så att man får in lite fler människor i arbete, så man får lite högre tillgänglighet på arbetskraft, då behöver man kanske inte kriga om löner på samma sätt heller. För det har vi ju sagt här tidigare i podden när vi pratade om investerarresan ut till USA ganska nyligen. Att det exempelvis sjuksköterskan då, det var det exemplet vi fick som gick från en lön på $80,000 om året i lön till $240,000. Det gav någon form av indikation. Man kände i magen hur det hissnade. Man var okej, jag inser digniteten. Det man har hört och läst om i svensk media om hur det har varit i USA. Jag fattar.
Ja, det ska bli spännande att se. Och generellt sett så brukar ju sommarbörsen bjuda på väldigt spännande tider. Förutom att handeln på börsen går ner och därav att det kan bli mer volatilt, det vill säga mer svängigt än vanligt. Jag såg att DI hade gjort någon uträkning där de såg att det ungefär var 20% lägre handel under juni, juli, augusti än resten av året, och desto större skillnad i mindre bolag. Och det här innebär ju såklart att enskilda nyheter kan få en större effekt på kurserna. Men förutom det så har ju i alla fall de senaste 20 åren så har det varit många stora liksom makro och globala nyheter som har kommit under sommarmånaderna. Vi hade vid millenniekraschen, krisen, IT-kraschen, så var det delvis under sommarmånaderna. Sen hade vi hela upploppet till finanskrisen och Lehman Brothers kollaps som var under sommarmånaderna. Vi har haft Greklands kris, vi har haft USAs sänkta kreditbetyg och sen förra året hela inflationschocken. Så att det här köp till sillen, sälj till kräftan, om man ska ta juni, juli, augusti, så har inte det varit någon klok strategi de senaste 20 åren i alla fall.
Nej, och det har också varit en Iran-fråga som blossade upp och varit väldigt infekterad, och Israel och Palestina. Nej, som du säger, det har
ingen semester i hängmattan.
Nej, det har kunnat vara ganska mycket stök. Jag menar, framför oss så ser vi faktiskt en heatmap. Vi ser börsår väldigt, väldigt långt tillbaka framför oss nu för dig som sitter och lyssnar på det här. Vi ser både månader och år. Så jag skulle vilja säga att vi ser några hundra månader här. Och antingen så är rektanglarna, boxarna gröna eller röda, och sen ser vi en siffra också för hur den specifika månaden har gått. Och här ser vi då juni 2023 att vi är upp nästan 3,5%. Delikat. Och vi ser att sommarbörsen har varit rätt solsäker de senaste åren, förutom 2022 när typ varje månad var negativ. Men det vi ser här, det är att väldigt många av de här röda boxarna, det vill säga negativa börsmånader, det här är FOMXSGI, har infallit under juni, juli, augusti, åtminstone bak till finanskrisen.
Ja, alltså det var några år där mellan 2013 och 2017, 5 år på raken, som juni var helt horribel sett till börsutveckling.
Ja, och exkluderar vi 2022, för det var ju stökigt i fjol. Alltid trevligt att exkludera någonting om man vill få fram sin poäng.
Men i fjol var det ju extra stökigt i juni. Det är ju liksom knallrött.
Ja, det var riktigt stökigt. Men om vi tittar perioden 2018 till 2021, det är alltså 4 år, då är det 12 månader totalt sett, det vill säga 3 sommarmånader av 4 år. Då är det 1 månad som har varit negativ, och det var augusti 2019. Så att senaste åren har det varit rätt solsäkert på sommarbörsen. Men som du sa, dessförinnan har det varit rätt disigt och mulet.
Mm. Inga toppenår här. Herregud. 2008, det vill säga finanskrisen, då gick börsen ner 14% i juni. Där hade du ditt köpläge, Niklas.
Ja, exakt. Och jag menar, här ser du också en mörkröd box i augusti 2011. Och den nedgången var faktiskt större än vad det står i den här boxen på -10,51. För att mäter man från toppen till botten så var den rörelsen större. Över 20% var faktiskt den rörelsen. Och det var ju som du sa här då, när USA fick sänkt kreditbetyg, när det var ett skulddebackel. Och här var vi ju väldigt oroliga också för den monetära unionen och Grekland och PIGS-länderna.
Portugal. Herregud, får man äta lite isglass för att kyla ner sig?
Japp.
Ja, men låt er inte avskräckas, som Niklas sa. Senaste 5 åren har varit någorlunda trevlig sommarbörs minus förra året. Då. Och generellt sett så är vi ju mer långsiktiga i den här podden än att man ska sitta och trada sommarbörs.
Ja, men så är det. Sen är det klart på sommaren också att man kanske har möjlighet att sitta och följa börsen på ett annat sätt som man då kanske inte har när man är på jobbet. Man tycker att det är lite roligt möjligtvis. Och är man långsiktig så kan jag väl tycka att det är lite roligt att se om vissa innehav handlas ner så att man kanske kan köpa på sig lite mer. Och det här gäller väl i större utsträckning också om man har en del mindre bolag i portföljen, för där brukar handeln kunna tunnas ut ganska mycket. Att det är ganska tvära kast och en rätt stor skillnad mellan köp och säljsida. Det kan vara så att det inte händer någonting under en dag i ett papper, alltså en aktie då. Och sen så går ett avslut igenom. Det är antingen någon på köpsidan eller säljsidan som tröttnar och som vill köpa eller sälja, och att det kan bli ganska tvära kursrörelser, så där får man väl också titta. Det ser man både i vår app om man vill liksom in och grotta ner sig, och på sajten. Omsättning ser man där på aktieöversikten, man är inne och tittar på en aktie. Och har en aktie gått ner 2% eller 3% eller kanske 5% och det är omsatt 10 miljoner eller 50 miljoner, så säger det ju mer än en aktie som är ner 5% eller är 10-15 000 kronor i omsättning.
Ja. Oh, herregud, väldigt mycket mer. Apropå det, så inte apropå det kanske, men jag hittade en väldigt rolig funktion i appen som vi kanske haft i flera år, men jag har missat. Då ber jag om ursäkt för det. Men det var så här återkommande kurslarm.
Ja, visst.
Så jag har ett bolag. Eller
ursäkten är mottagen. Nu får du förklara varför du tycker den är bra, för den här är magisk.
Ja, men jag tyckte den var toppen. Men jag har ett par bolag som är sån här, som jag brukar säga, men rör du så dör du aktier. Jag vill liksom inte sälja dem. Jag tycker de är toppen. Självklart har jag lite koll på att de inte helt spårar ut och gör massa knasiga grejer, men så här, verkligen långsiktiga väskan de ligger i. Och då kan man ju lägga in så här, om det går ner 5% eller något, att jag får en liten notis då. Nu har aktie XX gått ner 5%. Ja, men då kanske jag säger, ja, men då passar jag på att skicka in 1000 kronor. Jag vet inte. Så där. Gör ett litet duttköp. Och sen så kanske den fortsätter gå ner till vad jag har nu. Ja, men 5% igen då, om jag har ställt in 5% som, och så oj, men det här, då får jag ju en notis. Jag behöver liksom inte ställa om notisen, utan den kommer, och då uppenbarligen har jag då en aktie som har gått ner mer än 5 gånger 2%. Men ja.
Det här är en jättebra funktion. I fjol blev det ju en hel del bingolott och duttande i och med att det rörde sig ganska mycket. Jag kan ju säga att den här funktionen släppte vi, det var på julafton, och då måste jag vara i 2021 där jag skickade ut en liten tweet med en julklapp till Finanstwitter och sa att här blir riktig mumma. Jag visste inte hur bra.
Jag tycker den är jättebra.
Ja, jag visste inte riktigt hur bra den skulle bli. Den var fantastisk inför 2022.
Ja, det måste vara toppen. Nu hoppas jag att den kan bli... jag ställer ju inte in kurslarm på uppåt i och med att jag inte säljer de här bolagen. Men man kan ju också göra det om man har lite så här, någon nivå på ett bolag. Så här, när det kliver över den här kursnivån eller när det har stigit mer det här, då vill jag skala ner lite och fördela om i portföljen. Och så man kan ju ha det återkommande kurslarmet åt båda håll.
Men det här är en smart funktion. Alltså det här är ju state of the art, Avanza, Ghost, Artificial Intelligence, Generativ AI och alla buzzwords. Eller inte. Vi kan inte driva upp kursen med, genom att säga att vi hoppar på Generativ AI. Hur som, det här är en funktion där du ställer in att jag vill ha en notis, som du sa i det här fallet, när kursen rör sig plus eller minus 5%. Och det är precis den nivån jag också har. Därför att jag tycker att det är ett otroligt kraftfullt sätt att bli systematisk i sitt sparande långsiktigt. Därför att har du många aktier så är det lite utmanande idag att ha koll på rörelsen. Vi har ingen lista, en kolumn liksom, om man tittar på antingen innehav eller aktielistan som säger att den här aktien är ner XYZ procent från 52 week high, det vill säga årshögsta, eller ner XYZ procent sen senaste köpet. De skulle kunna trigga mig till köp. Definitivt, eller att fylla på. Det har vi inte. Så att här det vi gör för att bli mera systematisk i köpen. Vi har ju pratat om det här genom åren många gånger. Att se börsen som en pyramid i tre delar. Typ en pensionspyramid. Du kan fortsätta köpa löpande om du får en sättning i marknaden till minus 5% eller sådär. Är det så att du får en korrektion minus 10% till nästan minus 20 då, kan du köpa lite mer och får en bear market där börsen fallit mer än 20%. Ja, men då kan du nog kanske köpa ändå lite mer, och får vi en riktig, riktig sättning som vi har haft på börsen vid några få tillfällen, finanskrisen 58%, IT-kraschen 73%, då, om man har pengar över som man kan avvara, då får man gärna lasta in en massa pengar. Så det handlar ju om hur långt ner har vi kommit. Ju längre ner, desto mer borde man kunna lasta i index eller i vettiga bolag, för som vi vet, det finns ju en risk oavsett marknadsklimat att man köper en påse med romrussin. Jag är ledsen för dem. I den här meningen så menar jag att jag kanske inte gillar romrussin jättemycket. Så här är en utmaning. För jag handlade en aktie för några år sedan under en sommar. Jag bara, men perfekt, den här aktien vill jag fylla på i. Och sen insåg jag att det var ett tag sedan sist. Månaderna gick, jag gjorde köpet. Det kom en pushnotis. Den här aktien inkluderades i S&P 500. Vart jag glad såklart. Och kollade. Jag hade köpt på en bra nivå för att aktien var ner ganska mycket. Men den gick ju ner rejält mycket mer därefter. Och det enda sättet jag hade kunnat se det på i alla mina aktier hade i portföljen var att gå in i grafen och okulärt se köploppen. Så lång utsvävning. Därför är den här funktionen så otroligt bra. För nu får jag en pushnotis varje gång ett papper rör sig upp eller ner 5%. Spelar ingen roll upp eller ner. Och när jag trycker bort den här pushnotisen, då snosar den till nästa gång det rör sig plus eller minus 5%. Från att jag snosade den. Har man riktigt volatila papper i portföljen, jag har varit med om ett papper som har sänkt mycket, då är det värre än en spyfluga en het sommardag när soporna luktar dynga.
Ja, nej, men det är väl bra. Och någonstans, även om man bara, jag hinner inte nu, trycker bort. Någonstans där djupt inne någonstans, så liksom, tar man nog en liten notis om att jag kanske, när jag har mer tid sen, ska gå in i appen, kolla på det här bolaget, göra ett medvetet beslut hur jag ska agera.
Ja, och det är det handlar om. Det här handlar inte om att vi vill på något sätt att våra kunder ska göra mer affärer som blir sämre för kunderna, utan det här handlar om att sätta det i förarsätet och kunna ta ett informativt, informerat beslut. Okej, aktien är ner 5% sen senaste köpet. Vill jag köpa mer? Vill jag sälja? Eller vill jag inte göra någonting? I de flesta fallen kanske man inte vill göra någonting. Men då är du liksom sitter i fara. Exakt, du sitter i förarsätet. Investor är den mest ägda aktien hos oss. Vi ser ju ganska ofta när den går ner lite grann att folk fyller på lite grann i portföljerna. Så här, Investor 5% ner, köper lite grann. Får vi ett riktigt surt marknadsklimat, ja, men då köper du där. Sen finns det en hög sannolikhet att det kommer till pushnotis kanske bara några dagar senare om det är riktigt surt. Eller kanske bara några timmar senare som säger att nu är det ner 5% till. Kan man göra ett litet köp till igen? Det är så jag gör. Och det blir så jädrans mycket mer strukturerat.
Ja, helt klart.
Och är det så att den fortsätter gå ner från mitt köp men inte går ner ytterligare 5%, då struntar jag i det.
Du har liksom, man har satt sin nivå och det är då man vill göra de här medvetna besluten, ta de informerade valen om att agera, inte göra någonting alls. Eller,
ja. Jag älskar den där.
Ja, jag med. Jag är late bloomer, men numera 2,5 år senare så älskar jag.
Tiden går fort när man har roligt. Det är några andra kollegor som har bokat studion. Vi måste riva av en sista grej som är riktigt spännande. Det här är lite grann som ett finansiellt kinderägg. Alla goda ting är tre. Vi har en riktigt spännande datapunkt med oss som vi ändå vill dela med oss av, eller hur, Anna?
Det har vi, för att under det här året då, som har varit lite upp och ner men mestadels upp, så har ju våra kunder agerat. Och jag tänkte, Niklas, kan inte du dra listan på aktierna som våra kunder nettoköpt i år?
Det kan jag självfalle. De aktierna då som vi har nettoköpt mest under 2023 är till att börja med Handelsbanken. Sen har vi SBB, fastighetsbolaget, där det har stormat ganska rejält. Poster child för en stökig sektor, får man väl säga. Där vd också lämnade nu nyligen. Sen har vi Intrum, också varit stökigt, fallit ganska kraftigt. Vi ser det i den typen av aktier där, när vi har många kunder som ägare. Får vi kraftiga fall så brukar många tendera att leta sig till köpknappen. Sen har vi Hexatronic. Även där har det varit en del stökeri. Viceroy Research, denna blankningsfirma, har siktat in sig på bolaget, vilket har gjort att det har blivit lite rörelser även där. Vi ser att våra kunder letar sig dit till köpknappen även där. Sen har vi Investor, som vi sa, brukar
alltid på köptoppen.
Volvo B, SSAB, Ericsson, SCB och New Wave. Så att vi har ju faktiskt en, två, tre stycken bolag som ingår i Investor, om man räknar med Investor själv, vilket är lite konstigt. Investor och två Investor-innehav, Ericsson och SCB.
Ja, skiljer sig lite från hur mest köpta listorna såg ut här för något år sedan, när det var väldigt tech-tungt. Nu är det lite banker, som sagt, industri. Men ja, det har varit kännetecknande är väl liksom grundbultar i portföljen samt aktier som har gått ner väldigt mycket.
Ja, och här kan jag säga, vill man ha en liten lista med fler aktier, igår var det nationaldagen, då skrev jag ett blogginlägg också om svenskarnas favoritaktier. Och det finns ju lite olika sätt att mäta det här på. Man kan mäta aktierna som har flest ägare eller de aktierna som våra kunder sammantaget, vi har nästan 1,2 miljoner aktieägande kunder, där de sammantaget har allokerat mest pengar till vissa typer av bolag, eller aktierna som vi har investerat mest snittkapital i eller mediankapital i för att försöka filtrera bort rikingarna och sådär. Här kan man gå in på blogg.avanza.se, se det blogginlägget där vi visar aktierna som har flest ägare i Sverige hos oss och i Sverige i stort enligt Euroclear, men även bolagen där vi faktiskt har investerat mest mediankapital eller aktierna som ruvar högst kapital overall av alla våra kunder. Och jag kan lova att det är ganska intressanta listor. Och dessutom så var det väl lite segt att skicka ut en av de här listorna på självaste nationaldagen, för det var någonting som inte var så svenskt. Och det var innehaven, det majoriteten var utländska innehav. Så jag tänker mig att man kanske tycker att den här listan är lite intressant. Den är lite annars än vad man brukar se. Och så avslutningsvis ska vi också säga techrally i år. Det var en rejäl nedgång för tech i fjol kontra värde. I år är det precis tvärtom. Nasdaq 100 upp över 32%. Dow Jones var faktiskt på, marginellt på minus. Så att det som funkade i fjol har absolut inte funkat i år. Det inkluderar även energisektorn. Och med de orden ska det bli superspännande att se vad som händer under sommaren. Podden fortsätter ju komma.
Ja, vi fortsätter att hålla kontakt. Så in och läs blogginlägget nu, så hörs vi i nästa vecka. Ha det gott!
Underbart. Stort tack för att du lyssnade på det här.